Hej allesammans och välkomna till första avsnittet av vår nya podd FPL ikväll som vi hade tänkt att köra. Mitt namn är Kalle och jag driver FPL Swede på Twitter och med mig, ja du får presentera dig själv Gustav.
Ja, hallå allihopa, jag heter Gustav, driver kontot FPL Architect på Twitter och kommer köra den här podden tillsammans med Kalle. Vi har planerat ett tag så det är kul att dra igång.
Ja, verkligen. Jag ser verkligen fram emot det här. Och vad den här säsongen innebär. Vad är det nu? En månad, mindre än en månad kvar till FPL börjar. Och det här kommer bli riktigt roligt tror jag. Det är mycket som sker under försäsongen och många övergångar och allt möjligt. Men vi tänkte introducera oss själva lite närmare när det kommer till FPL och lite med vår tidigare rankhistorik och lite spelstil och så. Ja, Gustav, du kan ju börja egentligen. Du har ju lite bättre rank senaste åren än vad jag har faktiskt. Så att, kör på du.
Ja, nej, jag har spelat FPL på riktigt får man säga sen pandemin kom efter att de började där på sommaren efter. Så jag har ju då haft två hela säsonger där jag har slutat 11 000 respektive 29 000 i världen. Trots då ganska dåliga starter i båda där jag legat utanför miljonen efter 7-8 omgångar. Så i år är väl förhoppningen att slippa starta dåligt så att jag inte behöver jaga ifatt en liknande rank som jag har behövt göra de två tidigare säsongerna. Men det är väl ändå två ranks topp 30 000 får man ändå räkna som väldigt bra. Så det är jag nöjd med.
Ja, verkligen. Jag är lite avundsjuk. Jag kan inte säga att jag har kommit upp i de rankingarna än, tyvärr. Jag har min bästa rank 55 000 fortfarande, men senaste, jag har ju kört ändå sedan 2015 ungefär. Då var jag inte jätteseriös, kan jag inte säga. Men de senaste 4 åren har jag kommit innanför topp 100 000 i alla fall, så det känner jag ändå är respektabelt. Men min bästa rank är fortfarande 55 000 och jag saknar lite den här toppplaceringen som jag verkligen vill ha. Så förhoppningsvis kommer den här säsongen. Jag tänkte lite, Gusten, hur kan du förklara för lyssnarna hur din typ av spelstil är när det kommer till FPL? Vad tänker du på mest, skulle du säga?
Jag är ju då en hyfsat konservativ manager i den typ av risker jag väljer att ta när jag spelar. Det ska jag erkänna är ganska template. Jag spelar ofta med spelare som har högt ägandeskap. Inte nödvändigtvis då för att de är populära utan för att det är de objektivt bästa spelarna. Och det brukar ofta bli så att det är många som sitter på dem. Och i processen att komma fram till de här spelarna så gillar jag att använda statistik, olika modeller och odds och sannolikhet. Egentligen enbart eftersom det är ger objektiva förutsättningar som man kan använda för att ta beslut kring vad som har störst chans att hända. Det finns ingen som påstår att statistiken 100% kommer representera utfallet, vad som faktiskt händer. Men om jag baserar mina beslut mycket på statistik så ger ju ändå det mig en vetskap om att jag har gjort det mesta med den informationen jag har och tagit beslut utifrån vad som är mest sannolikt kommer hända. Jag kollade såklart mycket fotboll också. Hade jag haft tid att kolla alla matcher så hade jag inte haft lika stort behov av att använda mig av statistik. Men det har man inte tid att kolla alla matcher. Och då använder man statistiken för att fylla i de luckorna man har i sitt eget Premier League-tittande.
Ja, precis. Vi pratade lite om det tidigare. Att du är ju relativt konservativ. Men man förstår ju ändå det när template-valen oftast är de bästa valen. Och vi kommer in på det lite senare. När vi pratar strategi inför den här säsongen, hur man ska tänka där i början nu med template jämfört med differentials och så vad som kommer vara den bästa strategin. Jag kan ju prata lite från min egen del så är jag ju, jag skulle inte säga att jag är så otroligt template inriktad. Jag skulle säga mer att jag försöker ta mina chanser som jag ser när det går att sticka ut. Då försöker jag verkligen ta dem. Och ibland blir det till extrema, märker jag ju. Och det är inte optimalt i alla lägen. Men jag tycker att jag ändå försöker ta de rätta, liksom, rätta sticka ut valen till exempel. Jag försöker inte sticka ut bara för att sticka ut, utan jag försöker ändå se en anledning bakom det. Sen kan det leda till att jag tar in spelare som egentligen är riktigt dåliga fotbollsspelare. Det har man ju lärt sig genom åren. Att man kanske inte bara ska kolla på statistik hela gången. Men Adama Traoré kan ju vara ett exempel från förra säsongen. Bara för att ta upp en sån spelare.
Det ska ju tilläggas att man de två senaste säsongerna har blivit ganska hårt straffad för att röra sig bort från de populära spelarna. Kanske på en lite orimlig nivå faktiskt. Det brukar ju vara så att det finns hyfsat många tillfällen att sticka ut där det faktiskt lönar sig. Men känslan är att just de här senaste säsongerna så har templet varit väldigt starkt. Det har varit svårt att hitta sätt att sticka ut.
Precis, ja, Havertz mot Salah är det första som kommer till minnet för min egen del. Men ja, precis. Vi tänkte då gå vidare till årets säsong då. Och lite inför, för det är en speciell säsong. Vi har haft några speciella säsonger nu i rad med covid. Men nu är det ju skönt att vi förhoppningsvis kommer slippa det. Men att vi då istället kommer att ha ett VM mitt i säsongen, och det här kommer definitivt påverka hur vi spelar i och med att vi kommer få tre wildcards. Hur ser du på det, Gustav?
Jo, som sagt, vi får ju fria byten efter VM till omgång 17, och detta förändrar ju ganska mycket faktiskt. Det blir ju i princip ett extra wildcard och ger oss möjligheten att, så som jag, min första tanke när jag ser detta är ju att det ger oss möjligheten att tänka lite mer kortsiktigt. För att vi i princip delar säsongen upp i fyra delar. Du har från starten till ditt första wildcard som kommer komma någonstans då mellan omgång 2 och omgång 15. Och sen från det första wildcardet till VM-uppehållet. Från VM-uppehållet till ens andra wildcard och sen hela vägen in i mål. Så det är ju ett populärt uttryck att FPL inte är, det är ingen sprint utan det är ett maraton. Men i år känns det lite mer för mig att det har delats upp i 4x100 meter, om man säger så. För att det blir kortare intervaller innan man har möjlighet att göra om hela sitt lag om man vill det.
Ja, jag håller med. Ja, det är verkligen så att det kommer vara betydligt mer sprintaktigt. Och det kändes redan som att det var sprintaktigt förra säsongen med alla double game week som kom in. Och det var ju minuspoäng här, alltså som flög höger och vänster.
Ja, verkligen.
Det blir spännande att se vad det har för påverkan. Och alltså även, det är inte bara VM som är skillnaden från den här säsongen jämfört med den förra. Men även det här med fem byten. Hur tror du det kommer påverka? För jag tror det kommer ha ganska stor påverkan.
Förmodligen kommer det påverka, men det första är ju att det påverkan är svår att förutsäga för oss just nu innan säsongen har börjat. Vi kommer behöva vänta och se hur de olika managers reagerar på det här. Vilka som gör flest byten, vilka som håller sig till sina, kanske inte använder mer än tre byten på match. Och det är ju, man kan ha en föraning nu innan säsongen, men det blir ju svårt att veta. Det blir omöjligt att veta vilka tränare som kommer att utnyttja det här på vilka sätt, vilka spelare som är mest drabbas hårdast av den tidiga byten. Och det är ju så, därför så kommer det inte påverka hur jag bygger mitt lag till omgång 1, kommer inte påverka särskilt mycket av regeländringen av fem byten. Men däremot så ser jag verkligen att det kommer påverka under säsongen när man får en klarare bild av hur tränarna reagerar på det här.
Ja, precis. Ja, men det är lite, ja, men som du säger, det är svårt att veta. Man tänker ju typ att en tränare som Pep kommer rotera mycket, men han samtidigt så gör han ju inga byten, så det är svårt att veta.
Nej, jo, det är minst antal byten i ligan för säsongen.
Mm. Ja, men
det
precis.
Tror man inte.
Nej, exakt. Så det är jättesvårt att veta vilka tränare som kommer byta mycket och så här, men det kanske kommer påverka de här spelarna som man vet sedan tidigare har varit offer till att bytas ut tidigt. Att man kanske är lite mindre sugna på att välja de spelarna när man i princip, ja men numera kanske man kommer veta att de kommer bytas ut. Förut kanske det var, men nu får de spela 90 minuter här och där. Och det är inte säkert att de byts ut. Men med 5 byten så lär det ju förmodligen hända. Det är större sannolikhet att det lär hända att de byts ut.
Precis, och samtidigt så är det fler spelare som kommer drabbas av att bytas ut tidigt. Vilket ju i sin tur kan göra att det blir mindre viktigt om det finns så pass få spelare nu med som kommer klara 90 minuter. Så kommer ju de minuterna se ganska lika ut för många spelare. Men det gör ju definitivt att spelare som spelar 90 minuter vecka ut och vecka in, Tony Brentford, Harry Kane förmodligen, mittbackar generellt i backlinjen, kan bli attraktiva val. Samtidigt så mittbackarna så ser vi ju att ytterbackarna levererar i Liverpool, City, Tottenham, Chelsea levererar så extremt mycket framåt. Så jag har ju svårt att se att man skulle bli lockad att starta med mittbackar från de här lagen ändå.
Ja, verkligen. Och sen, alltså, när det gäller prissättningen som FPL har gjort så känner jag ändå att alla de här wingbacksen har, är det de som tydligen, alltså tydligast blivit för lågt prissatta tycker jag. Jag tycker, ja men Trent kunde lika gärna varit 8,5 skulle jag säga. Cancelo kunde lika gärna varit 7,5. Alltså det är många sådana här. Reece James kunde lika gärna varit 6,5. Man känner redan inför att de är för lågt prissatta. Och vi kan ju gå in lite på prissättningen. Alltså överlag. För att den är ju, jag tycker den är bra i vissa delar. Och sen så är den ganska dålig i andra delar. Vad känner du?
Ja, det är ju som du säger, första reaktionen är ju att de har prisat wingbacken för billigt. Det är för lätt att bygga ihop ett lag med, du kan ju ta de 5 bästa ytterbackarna i ligan, sätta ihop dem i din backlinje och ändå ha råd med en bra offensiv. Och det känns ju lite fel, man ska inte ha råd med det omgång ett. Utan det är många lag som man kunde ha i slutet på förra säsongen med mycket högre lagvärde. Kan man nu nästan kopiera till omgång ett. Med en backlinje av Trent Robertson, Cancelo, James, Chilwell. Den är inte orimlig liksom.
Nej.
Och det känns ju som att de har gjort en miss där.
Ja men precis, men det är väl, det har väl att göra med att FPL vill att alla ska kunna råd med sina spelare liksom, att alla ska vara engagerade i spelet, för de kommer inte tycka det är kul om du inte har råd med de spelarna som folk gillar och känner igen. Så det känns lite som att, vilket är tråkigt för oss spelare som är lite mer hardcore får man ändå säga, men det är inte så mycket vi kan göra åt det.
Nej, det gäller ju bara att det får man helt enkelt bara acceptera och anpassa sig efter situationen. Om man nu tycker att de har gjort det för lätt så får man väl utnyttja det och spela utifrån de förutsättningarna istället. Det kommer ge oss möjligheten att bygga bättre lag också såklart. Och det ska vi fortfarande kunna utnyttja till att ta fler poäng av folk som inte är lika engagerade, om man säger så. Även om det nu handlar mindre om att scouta spelare i bottenlagen som kan skrälla, utan snarare om att få plats med så många spelare från topplagen som möjligt. Jag tror i min senaste draft så är det 9 av startspelarna från topp 6-klubbarna. Liksom. Mm. Och det är ju kul på ett sätt, det kommer ju ge mycket poäng, men samtidigt så är ju en del av charmen med FPL att man ska sitta och scouta Watford-anfallet.
Ja, men jag håller helt med. Det är liksom en av skärmarna med FPL. Alltså en av de som jag tycker är största skärmarna med FPL är ju det här med scouting i lägre lag, i nyuppflyttade lag, och man ska hitta den här nya 4,5 wingbacken från Nottingham Forest. Alltså sådana här grejer som jag tycker är väldigt kul med FPL. Ja, men en Stuart Dallas eller en John Landström eller någon av de här spelarna. Hoppningsvis så får vi sådana, men det känns svårare att hitta det i årets upplaga skulle jag säga.
Alltså, jag tror i grund och botten att det finns sådana alternativ fortfarande, men det handlar mer om att vi den här säsongen inte behöver titta efter det.
Nej.
Utan man klarar sig med ett lag man har råd med ett lag som till stor del består av topp 6-spelare. Och då finns det liksom ingen större poäng med att hitta billiga backar i Nottingham Forest. För att även om de kanske finns där så har vi inget behov av dem. Alltså.
Nej, precis. Och du kom in lite på ditt lag där med att du har många från topp 6-klubbarna i första draften och så här. Hur ser du liksom på din strategi från start när det gäller det här med template och differential. Vi pratade lite om det innan, hur att du vanligtvis trendar mot liksom, template, men inte gör det för liksom, templates skull, utan
Nej, precis. Det är ju, jag bryr mig i grund och botten inte om ägandeskapet, utan handlar bara om att ta de spelarna som objektivt har störst chans till poäng. Och det blir ju oftast så att det korrelerar med vilka som har högst ägandeskap. För att man är inte ensam om att dra slutsatsen att Sala, Haaland och Trent är spelare man ska ha. Det.
Nej.
Och generellt när vi bygger laget så... Jag har ju, som jag nämnde i början, de två senaste säsongerna drabbats ganska hårt av att sticka ut på lite fel positioner i början av säsongen. Förra året låg jag utanför miljonen efter 8 omgångar. Allt gick fel. Man gick på Mahrez och Harvey Barnes istället för Benrahma och Greenwood som öste in mål. Och de riskerna kan jag väl känna mig mindre benägen att ta den här säsongen. Starten handlar ju ganska mycket om att hänga med och att se till att man inte tappar mark mot konkurrenterna. Det är svårt att sticka ut på ett bra sätt i starten när vi har så pass lite information som vi har om den nya säsongen. Så jag lutar väl om möjligt ännu mer åt att hålla mig med säkra kort än vad jag gjort tidigare i säsongen.
Och vi kan ju ta, för en av de här punkterna som vi tänkte ta upp är ju det här med premiums då. Om det här med strategi, för det finns ju, vi gillar ju, ja men Salah kommer ju sitta i båda våra drafts, det är ingen, det kan vi säga.
Det är ingen snack om den saken.
Nej. Det har kanske, man ser lite folk på Twitter som diskuterar och ska fördela ut det med Dia som är 5,0 billigare och så här. Men man kommer sitta där mot Fulham borta och med vinden, så det kommer inte vara något problem. Men den andra frågan är ju, jag har tagit upp lite statistik om Harry Kane och skillnaden mellan Kane och Haaland och så här. Just nu har ju Haaland, han har väl högst ägandeskap i spelet, om inte helt fel ute?
Det tror jag, det är över 60%. Mm. Så det är ju extremt.
Vilket är, ja, det är ju extremt för en spelare som inte har varit i den här ligan innan. Det är ju den här nya leksaken som folk kommer att tycka om i förhållande till Harry Kane, som man egentligen, man vet ungefär vad Harry Kane kommer göra i en Premier League-säsong. Men vi tänkte då prata lite om dels hur många premiumspelare man ska ha och ja, men kanske lite om Haaland mot Kane också då.
Men känslan är ju att två premiums är det antalet man ska starta med. För att du kommer ha, så som prissättningen är satt så har du råd med tre. Men kostnaden är ju att du kommer behöva gå på en billigare backlinje. Det finns ju bra billiga backar för 4,5 miljoner. Det finns Ben White, Dunk, James Justin. Det finns flera lockande alternativ där. Problemet är ju att ytterbackarna i topplagen är prissatta på ett sånt sätt att du kan ha fem och ha två premiums och få ihop ett lag med det. Och kostnaden då för att få in en tredje premiumspelare, säg att man startar med Salah och Haaland men väldigt gärna vill ha in Son eller Kane också, så kommer det ju kosta minst en ytterback och en halvdyr anfallare, om det är Jesus eller Diaz som man får offra där. Och att då behöva offra två sådana spelare tycker jag känns tveksamt om det är värt.
Ja, speciellt när du bara kan bindla en av dem av de här tre i så fall. Och det, jag har ju testat lite med det, ska sägas. Och jag tycker ändå att det finns argument för det när vi har ett så tidigt wildcard som det ändå är. Att man kan sticka ut lite i början och köra med tre, för att då kommer inte lagstrukturen vara lika viktig när du lika gärna kan wildcarda efter 4-5 omgångar, och det kommer inte vara något större problem att man kanske kan sticka ut lite då. Men det är som du säger, det är svårt att argumentera mot två premium spelare och just nu väljer ju folk Salah och Haaland, och det är ju, ja, man förstår ju verkligen det.
Ja, det som stör lite, Son och Kane är ju otroligt fina båda två. Jag tror att de kommer, det är ju ingen chock, men de kommer ju så att göra mål. De har ett bra schema i början. Och hade det inte varit för Haaland så hade det varit helt givet att starta med minst en av dem. Men problemet här blir ju, först och främst det största problemet är ju omgång två för mig. När Tottenham möter Chelsea borta och City har Bournemouth hemma. Och hela spelet kommer sitta med binden på Haaland i den matchen. Och att då sticka ut så pass mycket att man inte ens har Haaland utan sitter med Harry Kane eller Son mot Chelsea där. Det är liksom en risk som är så stor att jag kan inte motivera att man ska ta den. Det finns ju folk som ser lösningen på det som att börja med Kane i omgång 1 och sen byta till Haaland i omgång 2 för att då får Kane mot Southampton direkt och sen så över till Haaland mot Bournemouth. Men den hade jag väl inte rekommenderat heller. Det kostar ju i princip 4, man får värdera ett byte som 4 poäng. Mm. Och att då bettar man i princip på att Kane ska ta minst 4 poäng mer än Haaland i omgång 1. Och det känns ju tveksamt om det är ett bra bett.
Ja, men om man ska göra det så måste man binda Harry Kane i första omgången också, skulle jag säga. Annars
precis,
kommer
det
inte
och det gör man ju inte när Salah möter Fulham. Men jag skulle ändå säga, alltså Spurs är ju intressanta för att så som jag ser det så är, det den största möjligheten vi har att sticka ut på ett effektivt sätt i början. För att det är väldigt få som kommer sitta Spurs-tunga. Samtidigt har de ett väldigt bra schema om man räknar bort omgång 2. Och både Son, Kane, förmodligen Kulusevski också. Det återstår att se vad som händer med rotationen där när Richarlison kommer in, vad han kommer spela. Så är det ju, kommer vara generellt ganska lågt ägandeskap på de här Spurs-spelarna. Samtidigt som alla är överens om att de kommer göra poäng. För att de är bra, de är effektiva och det är enkelt att förutse vilka spelare som kommer vara inblandade. Vi vet ju att Son, Kane och Kulusevski kommer vara de som gör poängen. Det är inte som i City där de är utspridda på 7-8 spelare som kan vara inblandade.
Nej, precis. Jag är ju jag förespråkar ju lite ändå för Harry Kane över Haaland. Det är ju som sagt den här Bournemouth-matchen som är otroligt läskig om man skulle sitta utan. Men jag tycker inte att ägandeskapet ska vara så stor skillnad mellan Haaland och Kane. Jag tycker att Kane mot slutet av förra säsongen under Conte var bland det bästa jag sett han vara i Premier League. Han, i alla fall när det kommer till underliggande siffror och liknande. För hans output, han var liksom, vad ska man säga, han underpresterade ju sina underliggande siffror ganska rejält när det kommer till avslut. Och det brukar han ju inte göra, det har han inte gjort under hela sin karriär egentligen. Det här var första säsongen som han var en ganska dålig avslutare faktiskt. Men så jag tror att det kommer vända tillbaka till hans vanliga statistik och hans vanliga avslutningsförmåga. Och jag känner ändå att han är ett, alltså han är ju ett säkert kort i form av att han har spelat i den här ligan så otroligt länge, att han inte blir skadad, att han kommer spela 90. Men sen så kollar man ju på ägandeskapen och då är han ju verkligen inte det säkra kortet överhuvudtaget. Så att det är svårt att välja där, tycker jag.
Ja, nej, jag håller med. Han, alltså, ser man på Kane isolerat så kommer han göra mycket poäng. Jag har inget tvivel överhuvudtaget om att han kommer vräka in mål. Men jag ser ju ändå potentialen i Haaland som större. Han är ju, det är en otrolig spelare som kom in i ett otroligt lag med ett väldigt bra spelschema. Och innan Champions League drar igång så är jag ingen anledning för Pep att rotera honom överhuvudtaget. Utan han kommer spela 90 på topp med De Bruyne bakom sig. Och det kan smälla så mycket så att det är väldigt svårt att gå utan där. Och även om Kane lockar såklart så har jag väldigt svårt att se förbi Haaland.
Mm. Nej, men det är absolut förståeligt. Och sen så, ja, vi tänker väl att Haaland tar straffar över Mahrez.
Han borde göra det. Mahrez missade ju senast mot West Ham i näst sista omgången. Mm. Och är väl inte känd för att vara en jättesäker straffskytt.
Nej. Nej,
så jag har ju svårt att se att Haaland inte skulle ta dem.
Det är jag också faktiskt. Ja, då hade vi tänkt gå vidare lite till olika lagstrukturer. Gustav, du gjorde ju en tråd om det här. Så du är ju lite mer insatt än vad jag är ändå. Hur ser du på de här olika, förut har det alltid varit 3-4-3 som har varit formationen att gå på, i alla fall när jag började köra. Sen så blev det lite, ja men 3-5-2, och sen förra säsongen så gick det inte att hitta en anfallare som gjorde mål, så då var man tvungen att ha en anfallare. Hur ser du på formationen nu inför den här säsongen?
Men till att börja med så är det ändå känslan att vi har fått lite fler intressanta anfallare den här säsongen. Vi hade ju ett tag förra hösten när det verkligen inte fanns en enda anfallare som gjorde mål. Nu är ändå känslan att man kan putta in ganska mycket pengar i anfallet. Vi har Haaland, vi har Gabriel Jesus som är superintressant. Och det finns en del intressanta budgetanfallare. Som också, så det är inte helt onödigt att starta med tre anfallare faktiskt. Däremot så är ju ändå känslan fortfarande precis samma som förra säsongen, att krutet ska läggas på backlinjen. Jag är 100% säker på att jag kommer börja med minst 4 relativt dyra backar. Jag har väldigt svårt att se förbi Trent, Cancelo, James och Perisic personligen. Perisic är väl minst självklar av dem. Men sen tror jag att mycket av lagstrukturen helt och hållet avgörs på vilken spelare man väljer att fylla den tredje Liverpool-platsen med. För vi alla är ganska överens om att man ska ha tre Liverpool-spelare. Men om det ska vara Robertson eller Luis Diaz är ju desto klurigare.
Jag håller helt med. Det är nog det största dilemmat som folk har när det gäller struktur och så. Robertson, jag ägde aldrig Robertson tror jag förra säsongen. Även fast han Nej. Drog in hur många poäng som helst. Hur ägde du han?
Nej, samma här. Det fick man ju ångra tyvärr.
Ja, verkligen. Men Diaz till 8,0, alltså när man är lämnat, det känns ändå som att Diaz kommer starta de flesta matcherna. Sen det här med 5 byten, vi kommer få se om det påverkas mycket, för att jag tror att det kommer finnas matcher den här säsongen när Salah blir utbytt till 60:e i och med de här 5 bytena, och då kommer vi bara sitta där och se jättedumma ut. Så vi får se hur det är med rotationen i Liverpool. För Robertson kommer ju spela i princip varje minut skulle jag gissa. Om inte de ger en del speltid till Tsimikas. Men det
får se. Ja, men jag har ändå svårt att se det. Robertson är så pass mycket bättre. Och i sånt fysiskt slag att han klarar av att spela 90 minuter 2 gånger i veckan utan större problem. Diaz blir utbytt i majoriteten av de matcherna han startade i våras. Redan med 3 byten. Svårt att se att han får särskilt många 90-minutare med 5 byten. Där finns ju ändå Jota, Nunez och Firmino, även om de främst ska operera centralt. Men så är jag ändå lite orolig för rotationen på Diaz. Han är ju en startspelare, men har sagt svårt att se att han får 90 vecka ut och vecka in.
Ja, men precis. Ja, vi kan ju gå in lite på några så här enskilda spelare som vi gillar. Alltså för Luis Diaz är ju en av dem som jag tycker är, det känns väldigt svårt att, just nu sitter jag på Diaz för Robertson för att jag tycker att han känns så otroligt underprisad. Han visade redan bara förra halvåret hur bra han verkligen har varit, och att han har anpassat sig otroligt snabbt till Premier League. Om det inte hade varit för Kulusevski så hade ju han fått ännu mer beröm tror jag, för den liksom bästa värvningen under vintern. Så,
och känslan är ju att han om något bara kommer passa in ännu bättre i spelsystemet när han kom in i det, får en hel försäsong med Klopp. Jag har ju svårt att se att det inte ska bli bättre, utan han kommer ju komma in i det bättre och förmodligen leverera mer poäng. Han, som sagt, han var ju väldigt bra i våras, men det blev ändå bara 4 ligamål och sånt.
Ja, precis.
Och de siffrorna är ju inte, de är inte jättestarka.
Nej, och det är liksom, det finns ju ganska rolig grej att han inte, han förstod ju ingen engelska under hela förra året. Så att Klopp frågade sig det själv, hur han förstod träningsövningar och så här. Men på något sätt så kunde de kommunicera med honom. Så att det var ju, förhoppningsvis kan han lära sig lite engelska nu så att han förstår de andra spelarna lite bättre också och får lite bättre kemi där. Men han är en spelare som vi har med i vår röst. En annan spelare som vi har pratat en del om är ju Neto. Båda vi har ju som backat honom i förhållande till många andra på Twitter och så här. Vad känner du Gustav och honom. Varför tycker vi att han är ett så pass bra val, även fast många inte tycker?
Först och främst så är det ju de underliggande siffrorna som är väldigt bra. Han hade en, förr var en billig mittfältare i alla fall. Han hade en expected goal involvement på 0,52 per match för säsongen. Och det är ju starka papper, även om det förvisso inte var särskilt stort underlag. Han gjorde inte så många matcher. Så förmodligen kan man räkna med lite sämre siffror den här säsongen. Men fortfarande tillräckligt bra. Han är första val på sin position. Det finns alternativ, men de är sämre än vad Neto är. Svårt att se att han inte kommer starta en stor majoritet av matcherna. Och framförallt så har ju Wolves ett väldigt bra schema. De möter alltså Leeds, Fulham, Bournemouth och Southampton under de första 6 omgångarna. Och att då få en i princip given mittfältare med bra siffror för 5,5 miljoner. Det lockar.
Ja, jag ser verkligen ingen i den priskategorin som man kan säga är lika offensiv eller har lika bra schema. Eller det enda som folk är ju lite så här trötta på är väl att Wolves inte gör så många mål. Men så länge jag kollar inte jättemycket på lagstatistik när det kommer till att göra mål. Alltså jag kollar ju egentligen mest på individuella spelare och deras statistik. Om det är en spelare som spelar i Norwich som förra säsongen med Teemu Pukki. Man vet att Norwich inte gör så många mål, men Teemu Pukki kom väl ändå topp 5 bland anfallarna i FPL, om jag inte helt missminner mig fel. Men han var i alla fall där uppe trots att Norwich inte gjorde några mål överhuvudtaget knappt.
Alltså är det verkligen. Neto kommer ju inte vara så inblandad som Pukki var för Norwich. Han har inte riktigt samma roll. Men han kommer ju fortfarande vara i högsta grad en nyckelspelare i Wolves anfall. Och inblandad i en hög procent av de målen de gör. Sen är det också, förvisso gör ju Wolves inte så mycket mål. Men är det någon gång målen ska komma, så är det ju mot de lagen som de möter i inledningen av säsongen. Som de kan i princip inte försvara. Leeds, Southampton, Bournemouth, Fulham, det kommer smälla där. Trots att det är Wolves. Är det någon gång de ska göra mål, så är det de här matcherna.
Ja, precis. Så därför känner vi att han är ganska, ja men även fast, ja, men vi pratar lite där med ägandeskap och så, även fast han har väldigt högt ägandeskap, så tycker jag ändå att jag förstår det ägandeskapet till 100% faktiskt.
Ja, det ska ju tilläggas att man kan inte ha så extremt höga förväntningar på en mittfältare som kostar 5,5 miljon. Det är bara 1 miljon mer än vad de allra billigaste spelarna kostar på den positionen. Man kan inte förvänta sig att han ska göra mål varje match. Han kommer blanka en ganska stor procent av matcherna. Men så kommer alla billiga mittfältare göra. Det kommer gå perioder liksom, och man kan inte riktigt lita på dem. Men som sagt, det gäller för alla billiga mittfältare. Och jag förstår inte riktigt vad man vill ha av en sån mittfältare om man inte är nöjd med det man får av Neto.
Nej, exakt. Och det kan man ju ha med lite erfarenhet av från förra säsongen, när man satt med Adama Traoré och Mbeumo. Och det blev ju inte så mycket leverans där överhuvudtaget. Så att det kan ju bara bli bättre egentligen när det kommer till budget.
Ja, och Neto vill ju ändå jag hävda är en betydligt bättre fotbollsspelare och avslutare än vad de två är.
Det håller jag verkligen med om. Alltså om man såg honom säsongen 2021 så var han, alltså innan han skadade, så var han faktiskt, han liksom drog ju uppmärksamhet från större klubbar. Och det förstår man verkligen, för hans sätt att skapa chanser är alltså en av de, ja men, bättre än Wolves. Jag skulle hålla han som bättre än Wolves i det. Liksom själva laget skulle hålla bättre.
Ja, stora problemet som jag varit senaste säsongen är att han inte klarar av att hålla sig skadefri och att de här skadorna förstör säsongerna, och det är väl en liten oro ändå att de inte vill matcha honom så pass hårt så att han ska riskera att åka på en ny skada utan att han kanske plockas av lite tidigare för att vilas. Jag tror inte den risken är jättestor. Jag tror fortfarande han kommer få starten de flesta matcherna och ganska bra minuter, men det är klart att den finns där ändå. Så motargumenten är ganska tydliga. Det är ju dels skadeproblemen, men också Wolves bristande offensiv. Men enligt mig och enligt dig också, så överväger ju de underliggande siffrorna och schemat.
Ja, exakt. Vi kanske ska runda av vår rant om Neto här, men i och med att vi kommer gå in på liksom individuella spelare och lag betydligt mer framöver. Vi har ju tänkt då att köra då avsnitt framöver som kommer vara om 4 lag. Kommer vi dela upp det med 5 lag till och med faktiskt.
Precis, 4 avsnitt, 5 lag i varje är planen. Mm.
Precis, så att då kommer vi gå då betydligt djupare både när det gäller lagen och individuella spelare så. Och vilka spelare vi gillar från de lagen. Har du någonting mer att tillägga, Gustav?
Nej, det är inte mycket. Jag tycker att det var kul att vara igång. Det var kul att spela in och se fram emot de avsnitten som vi har planerade. Som sagt, laggenomgångar och sen så ett sista avsnitt då innan säsongen drar igång. Därefter är ju planen att köra ett avsnitt i veckan.
Ja, precis. Och vi kommer ju spela in några avsnitt här framöver och då får väl folk ha lite ja, vad ska man säga? Det kommer ju ske lite övergångar fram och tillbaka som kanske påverkar lag som då vi inte nämner i ett avsnitt, och då är det förmodligen för att vi har spelat in det innan övergången har skett och så. Så folk får få lite översyn till det.
Precis, och får också ha lite översyn med att vi, så det är första avsnittet där, vi är inte erfarna poddar utan vi kommer sikta på att bli bättre för varje avsnitt som går.
Ja, precis. Vi hoppas på att vi förbättrar oss framöver och att det kommer bli bra till slut där. För det tror jag ändå det kommer bli.
Ja, verkligen. Det är kul att diskutera FPL med dig och jag tror att vi har bra möjlighet till att få det här till att bli en rolig och intressant podd. Det är ju målet i alla fall.
Ja, precis. Då känner jag att vi rundar av. Vi tackar för oss för vår första avsnitt. Och ha det bra där ute.
Ja, det gör vi. Ha det bra.